Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen.
Ja, låt oss be. Vi tackar dig att du, Herre Jesus, kom till oss i den här världen för att vara konung i vårt liv, i vårt hjärta, i vårt sinne. Och vi ber att du använder den här timmen nu tillsammans. Att vi får växa i kunskapen om dig, vem du är och hur du är. Och vad du har bestämt för oss. Låt oss förstå vår kallelse. Var med oss med din nåd. Och vi tackar dig att du är trofast, att du hör oss, att du bönhör oss och att du står oss bi och att du hjälper oss. Vi prisar dig, vår Herre Jesus Kristus. Amen. Ja, vi han började igår med andra Petrusbrevet efter en inledning. Undersökte vi de första 8 verserna lite närmare. Vi hörde hur Gud i sin nåd och i sin gudomliga kraft har gett oss allt som vi behöver för ett kristet liv. Ett liv i tro, ett liv i Guds fruktan. Vi har hört och lärt från Petrus att Gud han har gett oss del av sin gudomliga natur. Och han har befriat oss från världens fördärv. Från synden som drar oss till världens fördärv. Och det är 3 orsaker som motiverar oss att vinnlägga oss om att vår tro, vår troslära ska bli till tros. Liv. Ett trosliv har vi sett är präglat av insikt eller kunskap. Kunskap om Guds vilja, Guds kallelse, Guds bestämmelser. Insikt. Och insikten den bevisar sig i disciplin eller självbehärskning. Och självbehärskningen den bevisar sig i uthållighet. Och uthålligheten, den blir uppenbar genom Guds fruktan. Och sann Guds fruktan är alltid också präglad av kärlek till syskonen. Brödra kärlek. Och sådan kärlek, den har sin grund i kärleken till Gud. Och så med till alla människor. Och så säger Petrus att om allt detta finns hos oss och växer till, just i vers 8, då är vårt liv inte utan frukt. Då ska vårt liv bära rik frukt. Människorna till nytta och Gud till ära. Och sen fortsätter Petrus och säger i vers 9, men den som saknar detta är närsynt. Alltså om vi bekänner att vi tror på Kristus, vi tror på evangelium, vi har den rätta tron, den rätta trosläran, men ingen tillväxt kan synas, då säger Petrus, då är man närsynt, ja, blind. Den närsynte, han ser ju bara det som just är direkt framför hans ögon. Och om en kristen är närsynt, då har han bara ögon för sådana saker som han vill ha, som passar honom, som han kan använda för att nå sina egna mål och för att kunna leva ett liv så som han har tänkt sig det. Närsynt. Men den närsynte är blind för vårt verkliga mål, blind för vår bestämmelse. Herren, han har frälst oss, han har kallat oss till att i den här världen leva för hans rike, och vårt mål är att en dag vara hos honom, vara där han är, se honom som han är och därigenom bli honom lika. Paulus, han säger i Filipperbrevet i kapitel 3 att han glömmer de saker som ligger bakom, och han sträcker sig ut, han strävar efter det som ligger framför honom, och han jagar efter målet. Han är då sannoliken inte närsynt. Han ser målet. Ögonen öppna för målet. Och så borde vårt liv vara. Närsynt, blind, och han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Man kan faktiskt glömma hur livet var utan Gud, utan Kristus, utan hopp i den här världen, livet i synden. Man kan glömma hur bittert och hur beskt det var. Och sen börja längta sig igen efter det livet och inbilla sig att det egentligen var ett ganska gott liv. Man kan glömma den fruktansvärda verkligheten av synden, hur synden verkligen är vårt fördärv. Därför, vers 10, var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Därför, alltså varför då? Ja, därför att vi är kallade till att leva ett liv som bär frukt. Leva ett liv som går mot målet. Leva ett liv som har som mål att vi en dag ska gå in i Guds härlighet, så som står i vers 11. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Därför var desto ivrigare, flitigare, mina bröder, att göra er kallelse. Vi har ju hört om att Gud, han har kallat oss genom evangelium i vers 3. Han har kallat oss genom sin härlighet och ära. Han har kallat oss att vara Guds barn, att en gång vara i Guds hus, i Faderns hus. Gör er kallelse och er utkårelse fast. Hur gör man det? Hur kan man göra sin utkårelse fast? Vi blev ju utvalda i Kristus innan världen fanns till. Så står i Efesiebrevet i kapitel 1 i vers 4. Efesiebrevet kapitel 1 vers 4. Liksom han, alltså Gud, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom. Gud har utvalt oss i honom, i Kristus, innan världens grund blev lagd. Det betyder, vi har inget inflytande, vi har ingen makt över Guds utkårelse. Vi fanns ju inte till då han utvalde oss. Så hur i all världen ska man kunna göra sin utkårelse fast? Den är ju befästad i Gud, i Guds rådslut, i Guds eviga frälsarvilja. Där är vår utkårelse befästad fast. Vad menar då Petrus? Han säger att vi ska göra vår kallelse och utkårelse fast. Han menar inte att vi ska befästa den i Gud. Den kan inte vara fastare än fast genom det som Gud har fastlagt. Det är fast, orubbligt fast, oomkullstöteligt fast. Men han menar att vi måste själv i oss få den övertygelsen och vissheten att vi är utkårade, att vi är utvalda, att vi är hans egendom för evigt. Och hur kan vi få denna visshet och denna säkerhet? Ja, Petrus han säger just genom att vi vinnlägger oss och gör allt för att vår troslära blir till trosliv. Om vi lever just ett livet som han har beskrivit i verserna 5, 6, 7, då blir vi själva fasta i vår övertygelse, i vår visshet att vi i Kristus är utkorade, att vi är utvalda. Man kan veta det för sig själv, och andra kan också veta det. Paulus han skriver på minst två ställen om vissa troende att han vet att de är utvalda. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1. Vers 4. Vi vet att ni bröder Guds älskade är utvalda av Gud. Men hur kan Paulus veta det? Har han fått insyn i Guds eviga rådslut? Han förklarar hur han kom till denna visshet. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Och nu förklarar han hur han vet, varför han vet. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft. Alltså den första orsaken är, vi predikar evangelium. Ingen människa kan komma till tro och vara utvald om man inte har hört evangelium. Så det är det första. Vi predikar evangelium till er, inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande. Och gav full visshet. Och sen, vers 6. Och ni blev våra efterföljare. Ett förändrat liv. Ett fullständigt förändrat liv. Beviset att de verkligen är utvalda. Ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme, en förebild för alla troende i Makedonien och i Akaja. Alltså ett liv av helgelse, ett trosliv, är beviset att ni är utvalda. Så man kan veta det. Man kan veta det själv och man kan också se det hos andra. Och det är det som Petrus menar. Och det är viktigt att vi själv vet om vi är utvalda eller inte. Vi måste ju veta, är vi nu Guds barn eller inte? Är vi nu Kristi egendom eller inte? Det måste vi veta. Annars har vi ingen ståndaktighet då svårigheter, då anfäktelser kommer och tryck. Och tryck kommer att tillta för det troende, för det kristna. Alltså vi känner det ju i alla länder i Europa hur den antikristna tidsandan, hur den blir starkare och starkare, hur hatet mot Kristus och hans evangelium och det kristna, hur det växer och växer, och trycket kommer att bli bara större och större. Och då måste man veta om man tillhör Gud eller inte, om man är utvald eller inte, för annars kommer man att vika sig då trycket kommer och dra in svansen och krypa i ett hål och gömma sig. Därför måste vi veta det. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Jag vill slå upp det andra stället också, för jag lovade ju att visa två ställen där Paulus säger att han visste om vissa troende att de var utvalda. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 13. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 13. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Gud har utvalt er från begynnelsen. Paulus visste det. Vi måste veta att vi är Guds barn, att vi är rättfärdiga. Gud, han fostrar oss. Sen vi kom till tron, sen vi blev födda på nytt, började Gud att fostra oss, att lära oss, att föra oss, att undervisa oss. Samma sak som han gjorde med Abraham. Han kallade Abraham, och så läser vi i första Moseboken kapitel 15, vers 6. Abraham trodde Gud, och det blev tillräknat honom till rättfärdighet. Vi hörde just den sanningen i morse. Tillräknat honom till rättfärdighet. Han var rättfärdiggjord, han var troende. Men Gud ville att han också själv skulle veta att han var rättfärdig inför Gud. Och så förde, lärde, undervisade Gud Abraham, fostrade honom tills han hade den övertygelsen, och han fann den övertygelsen den dagen då han märkte att han nu har viljan och förmågan att ge Gud allt. Första Moseboken kapitel 22. Han la sin egen son, sin älskade son, på altaret och var beredd enligt Guds befallning att offra honom. Och då talade Gud till honom och sa: nu vet jag att du fruktar mig. Gud visste det ju hela tiden. Men Abraham hörde den rösten, och då visste Abraham: Gud vet att jag fruktar honom. Och då hade han den absolut fasta vissheten att han verkligen var rättfärdiggjord. Och så säger då Jakob i Jakobs brev att han den dagen blev han rättfärdig. I den bemärkelsen rättfärdig, att han visste att han inför Gud var rättfärdiggjord. Det måste vi veta. Det är absolut essentiellt. Vi kan inte överleva i tron om vi inte har den vissheten. Vi kommer att kastas omkring som bollar om vi inte har den vissheten, den säkerheten. Ja, låt oss slå upp det där stället i första Moseboken och läsa det tillsammans och försök förstå vad Abraham förstod den där dagen. Första Moseboken kapitel 22, verser 11 och 12. Första Moseboken kapitel 22, verser 11 och 12. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sade han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud. Det var sagt för Abraham, att Abraham skulle veta att Gud vet. Han inbillades inte någonting. Han visste det nu. I Guds ögon är jag rättfärdiggjord. Och en rättfärdig människa fruktar Gud. Det är ett tecken på att en människa har blivit rättfärdiggjord. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Och Jakobs brev kapitel 2. Jakobs brev kapitel 2. Från vers 21. Jakobs brev kapitel 2, vers 21 och följande. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Alltså tron blev till trosliv. Ett förändrat liv. Samma sak som Petrus talar om i andra Petrusbrevet. Så uppfyllde skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Det sades ju flera år innan. Första Mose kapitel 15, vers 6. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och sedan flera år senare, hur många år? 20 år senare minst. Då han la sin son på altaret, då blev skriften uppfylld. Och då kallades han Guds vän. Då visste han vad Gud hela tiden visste och då hade han visshet och säkerhet. Därför, kära bröder, var ivriga, vinnlägg er om att göra er kallelse och utkårelse fast. Det kan hända att vi blir förda inom så mörka, dunkla stunder att vi inte ens har ork och förmåga längre att själv hålla oss fasta vid Guds löften. Men då finns den där vissheten i oss, vad som än händer, vi är hans egendom. Men det måste man veta innan nöden kommer och överväldigar oss fullständigt. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Det är ju märkligt. Många säger, nej, man borde inte vara för säker över sin frälsning. Om man blir säker att man är utvald och frälst, då blir man likgiltig och då faller man lätt i synd. Men Petrus säger precis motsatsen. Då ska ni inte snubbla och falla. Det ger oss ståndaktighet. Men om vi inte tar det på allvar, vår kallelse, att vår tro, vår troslära ska bli trosliv, då blir vi närsynta, då blir vi blinda för vårt mål, då vet vi aldrig riktigt säkert hur vi står inför Gud och då kommer vi att snubbla och falla. Man kan falla som kung David föll. Kung David, han förblev Guds älskade. Han förblev Guds utvalde. Även efter sin synd med Batseba och efter sin synd mot Uria. Han förblev Guds utvalde. Men hela sitt liv måste han smaka följderna av denna synd. Han snavade verkligen och det hade fruktansvärda följder. Först i sin egen familj, en bror, nej, först i sin egen familj, en son våldtar en dotter till honom. Amnon som våldtar Tamar. Och sen en son dräper en annan son, Absalom, slår ihjäl Amnon. Och det kom ännu värre. Absalom försöker att döda sin egen far. Fruktansvärt. Man kan ju knappast föreställa sig vad det måste betyda för en far att en egen son vill en enda sak. Stöta dig från tronen, döda dig och ta din plats. Och allt detta var följder som David måste bära på grund av sin synd. Han snavade, han föll. Men Gud vill inte att vi ska falla på sådant vis. Om vi är Guds barn vill han att vi inte ska snubbla och falla och bära fruktansvärda konsekvenser. Och det är inte alls nödvändigt att det sker heller. Petrus säger, då ska ni aldrig snava. Det betyder förstås inte att vi aldrig begår någon synd. Men han menar sådana synder som har så fruktansvärda följder, konsekvenser. Eller, Man kan snava så som judarna snavade, som tog anstöt vid Kristus, stötestenen. De snavade och föll. Och det kan hända att genom att du snavar att det blir uppenbart att du inte alls är ett Guds barn. Du är med i församlingarna, du håller dig till menigheten, du sjunger med i sångerna, kanske du också ber någon gång. Men i ditt hjärta kanske du ännu inte alls är ett Guds barn. Och så kommer den dagen, kommer då du snavar. Och då kan det vara för sent att komma till rätta med Gud. Så vi måste veta om vi är utvalda eller inte. Många skjuter den frågan ifrån sig och säger ja, man kan aldrig veta. Och en del teologer säger så, andra teologer säger så. Men det är inget annat än en likgiltighet och lathet om man argumenterar på det här viset. Petrus säger, se till att ni får visshet. Det är en befallning. Vi måste ta det på allvar. Var desto ivriga, mina bröder, att göra er kallelse och utkalla sig fast. Och igen, låt oss läsa igen Hebreerbrevet kapitel 6. Vers 11. Hebreerbrevet kapitel 6, vers 11. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Bevisa iver tills ni kommer till den fulla vissheten. Så att ni också vet att hoppet, det håller ända till slutet. Vi tillhör Kristus. Och dagen kommer då vi ska vara i hans närvaro, inför honom, hos honom, se honom så som han är. Och sen vers 11, andra Petrusbrevet igen, kapitel 1, vers 11. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi, eviga rike. Vad betyder nu detta? En ingång i Kristi rike. Är det någonting som har hänt redan? Är det någonting som sker i detta livet? Eller är det någonting som är framtida? Både och. Både och. Johannes kapitel 3, vers 5. Johannes kapitel 3, vers 5. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Genom att bli född av vatten och ande, genom att bli på nytt född, kommer vi in i Guds rike, träder vi in i Guds rike. Vi har redan trätt in i Guds rike. Och vi lever ju redan i Guds rike som en andlig verklighet. Men det är också någonting som är framtida. Till riket är ju ännu fördolt. Det är osynligt, det är andligt. Människor ser det inte. Men det kommer att bli uppenbart en dag. Och vi kommer en dag att träda in för Kristus och se honom. Och då ska vi i ordets fulla betydelse träda in i Kristi rike. Då det blir uppenbart. Och här säger Petrus att man kan träda in i hans rike på olika sätt och vis. En del då Kristus blir uppenbar och då vi blir uppenbara inför honom. En del kommer då att lida förlust och andra kommer att få lön. Johannes säger i första Johannesbrevet att man kan stå där med skam då Kristus kommer. första Johannesbrevet kapitel 2, vers 28. Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 28. Ja, kära barn, förbli i honom så att ni kan vara frimodiga när han uppenbarar sig. Nästan samma ord som Petrus använder. En fri och öppen ingång i hans rike. Frimodigt. Gå honom till mötes då han kommer. Ja, kära barn, förbli i honom så att ni kan vara frimodiga när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Ingen vill stå där med skam. Och om vi verkligen vill ha en frimodig ingång, då måste vi ta det som Petrus skriver här på allvar. Han menar vad han säger. Gud har kallat er. Hans kraft har gett er allt. Ni har blivit delaktiga av hans natur. Ni har blivit befriade från fördärvet som finns i världen, det vill säga från synden. Och därför har ni nu alla möjligheter att växa i tron, växa i nåden, växa i helgelse. Gör det då. Det är ju Guds vilja. Och allt som är Guds vilja, till det ger han också förmågan. Han fordrar ju ingenting av oss som är orimligt. Han har ju gett oss allt så vi kan följa honom. Innan, då vi var förlorade, då vi var syndare, då vi var otroende, kunde vi inte göra någonting som Gud vill. Men nu, efter att vi har blivit frälsta på nytt födda, har vi viljan och förmågan att göra det som Gud vill. Paulus säger i andra kapitlet av Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 2, vers 13. Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Och hans vilja kommer att ske. Om vi säger ja till hans vilja, till hans vägar. Hans vilja kommer att ske. Hans goda vilja. Och hans frälsning kommer att utveckla sig och bli uppenbar i vårt liv. Och då kommer vi att ha en fri och öppen ingång i vår Herres eviga rike. Då han kommer åter. Och sen fortsätter Petrus och säger: det är just därför jag påminner er om alla dessa sanningar. Verserna 12 till 15. De har vi inte läst ännu. Alltså andra Petrus brevet kapitel 1, verserna 12 till 15. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av, eller snart ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Här talar herden. Petrus, han var en herde. Kallad av Herren att vara en herde till sitt folk. Att föra sitt folk, vara herde till sitt folk. Och här ser vi herden som har omsorg om jorden. Han gör allt för att de troende inte glömmer vad de har lärt. Han gör allt att de kan minnas allt de har lärt även efter hans bortgång. Men han gör just inte det vad alla mänskliga organisationer gör. Då en ledare står inför slutet och söker en efterträdare. Det är just det han inte gör. Så vi såg redan första timmen igår att hela idén med påvedomen med Petrusämbetet en uppfinning, mänsklig uppfinning, ett mänskligt påhitt. Ingen grund i skriften alls. Här ser vi en sann herde, och en sann herde, han tänker alltid på jordens välfärd. Sen var på norska också jord. Med H skrivet H-J, jord. Alltså fåren tillsammans. Och herden har omsorg om sin jord. Och han gör allt för att de efter hans bortgång ska minnas allt vad han lärde. Och vi måste också göra allt vad vi kan. Alltså framförallt vi som redan börjar bli äldre. Alltså man, plötsligen öppnar man ögonen. Det var inte alls för länge sedan låg jag vaken om natten. Och så började jag räkna lite grann. Gossen, du har kanske 10, 12, 15 år. Du vet ju aldrig. Och vad har du uppnått hittills? Du måste göra någonting och förbereda de yngre syskonen. Att de sen kan stå och kan sen fortsätta arbetet. Det var ett ganska sent uppvaknande. Många år tänkte jag inte alls på det, men nu har jag börjat på allvar att undervisa unga bröder. Vi möter oss regelbundet, studerar Bibeln tillsammans. Jag ger dem uppgiften, ni måste läxor som de måste läsa tills vi möter oss nästa gång. Och så lär jag dem hur de ska läsa Bibeln, förstå Bibeln, utlägga Bibeln. Jag träffas också med unga bröder tillsammans en och en. Och vi ber tillsammans. Ni måste lära er att be för syskonen, att be för församlingen, att be att Guds verk sker. Ni måste lära de sakerna. Och därför förmedlar Petrus det han har lärt till yngre troende. Samma gjorde Paulus. Paulus visste att han en dag skulle bli kallad bort från sitt arbete. Men han förberedde sin bortgång. Han förberedde det genom att undervisa unga män och lära dem att inte bara för sig själv följa Herren i hans fotspår, men att också lära andra. Och så kom det verk som Gud hade börjat med sin son, fortsatt med andens utgjutelse pingstdagen, så stannade detta verk aldrig av. Och därför sitter ju du och jag, sitter vi här. Annars hade vi aldrig kommit till tron. Verket hade stannat av, men det stannade aldrig av. För att det alltid fanns sådana som såg till att evangelium inte glömdes i världen. Därför vill jag göra allt jag kan för att ni också efter min bortgång ska kunna minnas detta. Andra Timoteusbrevet kapitel 2. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 2. Och det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Just den processen. Efter att nu Petrus har talat som en herde talar, han visar sin omsorg för jorden, kommer han tillbaka till det sista ämnet han omnämnde. Kristus och hans eviga rike. Det är en stark motivation att leva ett liv som en Kristi lärjunge. Kristus kommer åter. Hans rike, hans eviga rike ska bli uppenbart. Och apostlarna, de lärde det ju överallt. Vart de än kom, de predikade evangelium, kallade människor till tron. Människor kom till tron, de började undervisa dem. Och de från första början undervisade dem, de kristna, att Kristus han kommer åter. Vi väntar på hans återkomst. Församlingar som blev grundade av Paulus, de kristna, de tjänade. De vände sig bort från avgudarna, de tjänade den levande guden och väntade på Guds son från himlen. Det var det normala som apostlarna lärde överallt. Kristus kommer åter. Och det som Petrus omnämnde i vers 11, vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike, han kommer nu tillbaks till detta tema i verserna 16 och följande. Och han vill säga att det riket jag talat om och som jag har lärt er om, det är inte ett påhitt av någon människa. Det har inte jag kommit på, hittat på. Nej, jag har sett Kristus i sitt rike med egna ögon. Och inte bara jag, vi var flera som såg Kristus i sitt rike. Rikets uppenbarelse är en verklighet, en sanning. Så läser vi verserna 16 till 21. 16 till 21. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Det avsnittet har just detta som avsikt: riket, det kommer verkligen, vi har sett det. Här säger Petrus när han såg det, vers 18. Den rösten hörde vi, den härligheten såg vi när vi var med honom på det heliga berget. Låt oss slå upp Matteus kapitel 16. Matteus kapitel 16. Från vers 24. Matteus kapitel 16. Från vers 24. Jesus sa det till sina lärjungar: om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Jesus talar här om efterföljd, Kristi efterföljd, lärjungaskap, självförsakelse. Den som vill följa honom måste förneka sig själv, sin egen vilja, sina egna mål, sina egna önskemål, och vara beredd att ta emot Kristi vilja, Kristi bestämmelser, Kristi kallelser. Och det kan ju bli oss ganska tungt med tiden. Och den frestelsen finns alltid att vi tänker: Kanske vi gör fel med att förneka oss själva. Alla andra till vänster och höger om oss, de njuter av livet utan att bekymra sig om någon framtid, om något kommande liv. Och för att styrka oss i vår beslutsamhet att följa Kristus, för att styrka lärjungarna i sin beslutsamhet att följa Kristus, talar han om sin återkomst. Nu känner människorna mig inte. Han ställde ju frågan i samma sammanhang, i detta sammanhang. Vem säger folk att jag är? Olika meningar. Vem man kunde vara, den där människan Jesus från Nazaret. Men lärjungarna visste, han är Guds mode. Han är bestämd till att vara herre och härskare över det eviga rike som Gud har berett för sin Messias och för alla som tror på honom. Men man såg ju ingenting. Han såg ju alldeles vanlig ut. Och det är samma sak för oss nu. Ingen har sett den förhärligade Jesus som sitter vid Guds högra sida. Ingen har sett det där riket som Bibeln talar om. Det är osynligt. Men Kristus, han ger här löftet. Människosonen skall komma. Och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Och då ska ni veta, och då kommer ni att förstå och uppleva att det inte var lönlöst att förneka sig själv och följa efter mig. Men för att styrka lärjungarna i deras tro gör han just det som Petrus sen berättar om. Han tog tre av lärjungarna med sig upp på ett berg och där visade han dem sin härlighet i det kommande riket. Det kommer ju som nästa. Amen säger jag er, Matteus 16:28. Amen säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Inte alla, men några av er. Och sen läser vi kapitel 17. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de tre visar han sig i sin härlighet i sitt rike innan de dör. Så att deras tro blev styrkt och så att de sedan kunde ge det vittnesbördet åt alla kristna. Vi har sett honom komma i sitt rike och Petrus skriver ju om det. Så vi kan med all säkerhet veta att det är inte en dröm. Någonting man helt enkelt önskar sig om det bara vore så. Nej, det är en sanning, det är en verklighet. Osynlig verklighet, men därför inte mindre verklighet för att den är osynlig. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus, Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem och en röst ur molnet sade, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Och precis detta skildrar Petrus i andra Petrusbrevet. Vi såg hans härlighet och vi hörde en röst som förklarade vad det var vad vi såg. Det kunde ju ha varit en slags extas. De hade råkat i en extas, hade kommit över dem och de såg någonting som inte alls var verkligt. Men nu hör de en röst som säger, detta är min son. Och de hörde rösten av det trovärdigaste vittnet som finns. Gud själv gav vittne över sin son. Och därför kan då Petrus säga i andra Petrusbrevet i vers 18: så mycket fastare står nu det profetiska ordet. Inte bara fast, utan fastare. Man hade ju profetiska ordet sedan gamla testamentets tider, som förkunnade att Messias kommer med sitt härliga rike. Och nu är detta profetiska ord, detta profetiska budskap ännu fastare. För riket har en gång för tre ögonvittnen blivit uppenbart. Vi har sett det. Och så har vi absolut säkerhet att Guds vittne om sin son och om det kommande riket är sant. Så, nu gör vi en paus.